Hur är det att gå från talang i tennis till tränare och dessutom granska svensk tennis? Hej, Jakob Wikenstål här. Välkommen till Sportjus podcast. För dig som är helt ny till podden så är vi en intervjupodd med perspektiv från idrotten som du aldrig fått höra förut. Vi gör en djupdykning i idrottens värld och intervjuar spännande människor och om deras karriärer och liv inom idrotten. Vi tar helt enkelt med dig som lyssnar på en spännande resa bakom idrottens kulisser. Vi gör podden i samarbete med Sportidealisten, idrottsklubbens bästa vän. Få hjälp av en virtuell idrottskanslist eller hitta ditt drömjobb inom idrotten idag på sportidealisten.se. Men nu låt mig få presentera dagens gäst. Svensk tennis största producent av tennis, Linus Eriksson. Allt började med att han som femåring kom i kontakt med tennisen tack vare en granne som gav honom ett racket. Men bara efter ett år tänkte Linus sluta. Men tack vare en vinst i lokala klubbens terminsavslutning så var det startskottet på karriären inom tennis. Som tonåring var Linus topp 10 i Sverige. Därefter bytte Linus till tränarrollen som han fortfarande är aktuell med. Utöver sin tränarkarriär har Linus producerat mycket innehåll om tennis, både skriftligen och i podcast. Linus har bland annat varit frilansande journalist för Svenska Tennismagasinet. Helt enkelt en inspiration för svensk tennis. Med det sagt, välkommen till Sportjus podcast, Linus.
Tack så jättemycket, Jakob. Otroligt kul att höra och väldigt kul att vara här och träffa dig också.
Ja, nej, men det är grymt och vi kan väl också slänga ut tacksamt att vi är på Eden Business i Hylje som ställt upp med poddstudio idag. Så ja, det är härligt.
Ja, det tycker jag verkligen. Jättetrevligt ställe. Jag har sett fram emot det här och det ska bli superkul att prata med er en stund här.
Verkligen, det är samma här. Och jag tänker inledningsvis så brukar jag alltid fråga gästerna vad man tänker på som första idrottsminne.
Just det. Men jag skulle nog säga att det har ju lite att göra med nästan när du sa att jag fick ett rack av min granne där när jag kom in på tennis. På gatan där jag växte upp så liksom spelade vi, jag och några kompisar spelade väldigt mycket liksom inline bandy, även tennis på gatan. Så det var det här klassiska spontan idrottandet som man ibland återkommer till i olika sammanhang. Men så var det lite för mig i början faktiskt. Mest kanske liksom bandy på gatan. Det är nog det första sportminnet jag har i alla fall. Och någonstans där så blev det ju tennis också. Över liksom bandymålet som vi ställde upp som nät liksom och slog med varandra. Så ja, det är nog första minnet tror jag.
Vad hände med bandyn då?
Ja, bandyn hängde med ett tag. Men det var ju kul också, det var bandy, fotboll och tennis var väl de största idrotterna för mig så. Och det har jag väl haft glädje av, men jag slutade upp i åldern när tennisen gick lite bättre. Som det brukar bli kanske, gissa.
Var det så när du spelade tennis av att du kände att jag blir bättre och bättre på det här? Så att det blir mer och mer fokus på, det är bara tennis jag ska göra?
Men lite så blev det nog att liksom ju mer, jag tyckte att tennis var kul för att där var det upp till, det finns för- och nackdelar med det, men där var det upp till mig hur mycket jag ville tävla, för det är upp till varje familj eller varje spelare, vilket blir föräldrarna när man är yngre då, att anmäla sig till tävlingar. I innebandy och fotboll så blir det upp till laget hur mycket man spelar matcher, hur mycket kuppor man är med i. Så, som fotboll tyckte jag kanske egentligen väldigt länge var det roligaste, men jag spelade i ett lag där vi inte var med i så mycket kuppor och då var inte det så kul längre, även om jag var ganska bra i fotboll också. Innebandy var väl lite bättre, men samma där, att liksom i tennisen var det, kunde jag spela matcher varje helg om man ville det liksom. Och det var väl lite det ihop med att det gick bra i tennisen som gjorde att det blev tennis för min del, tror jag. Och det finns ju för- och nackdelar med det i tennisen, att det är upp till varje familj att anmäla sig. För där kan det ju finnas föräldrar som är supertaggade och det går lite för långt ibland i och med att de kan åka land och rike runt när ungen är ganska ung och tävla. Men sen finns det också följare att man är ungen liksom, eller junioren taggad på det. Då kan man ju också faktiskt spela mycket matcher och träna mycket om man vill det. Så det finns fördelar och nackdelar med att det är så i tennisen tror jag.
Men när du säger att föräldrarna är liksom övertaggade och man själv är liten, menar du då i form av att barnet i sig själv kanske inte är lika taggad som föräldrarna?
Ja, det finns ju en risk för det. Sen visar det att de flesta som blir bra i tennis har ju någonstans engagerade föräldrar. Mm. Det är ju otroligt viktigt med föräldrarrollen så. Och det ska man ju inte sticka under stol med. Många, både från Sverige och andra länder som blir framgångsrika, har ju föräldrar som någonstans är lite drivande. Men det är klart att barnet måste ju vara med på tåget. Så är det ju. En jätteintressant diskussion. Hur,
ja, men det är ju väldigt vanligt att föräldrarna kanske lever ut sina egna drömmar kanske via barnen.
Mm.
Och i fallet när vi pratade dessutom en sport som tennis där du oftast tävlar för dig själv. Men nu finns ju även dubbel såklart.
Ja.
Så det kan bli lite mer, vad ska man säga, lagkänsla på så sätt.
Ja.
Men det är ju inte lika mycket som att det är ett lag med 5 personer eller 6 eller 10 eller 11 som det är i andra sporter på det sättet.
Nej.
Vilket gör ju att en, som du själv säger, man blir själv som individuell person mer, vad ska man säga, benägen av stödet kanske från föräldrar, men samtidigt på dig själv, för att det är du som måste göra någonting, för annars förloras det, eller det blir inga kupper av det.
Precis.
Sättet.
Precis, och sen kan det vara lurigt för familj eller föräldrar som inte har någon bakgrund inom tennisen att veta hur man liksom, att man behöver anmäla sig, hur anmäler man sig, vilka tävlingar ska vi spela. Och där kommer ju klubbens roll in i det, att det är ganska viktigt för klubbar ändå att ha ett program där man kanske åker ett större gäng på vissa tävlingar och får igång tävlandet hos juniorerna. För det är, när det blir upp till föräldern så är föräldrarna inte så intresserade i början. Då kanske inte händer någonting alls. Så det är ju liksom det är både och där. Och vissa barn, fullt förståeligt, tycker ju det är roligare att tävla i lag eller ha någon bredvid sig än att bara åka ensam till en tennishall och vara för sig själv. Så därför blir klubbens roll också väldigt viktig att hjälpa till med uppstarten till tävlandet. Och där är vissa klubbar bättre än andra. Men det är viktigt för att klubbens, hur bra en klubb är ju inte bara hur bra liksom timmen mellan 3 och 4 är på torsdag eftermiddag, utan det är ju så mycket mer, liksom vad som görs på helger, vilka tävlingar man åker på, vilka träningsläger som görs, fysträning och så vidare. Så klubben har en jätteviktig roll också, precis som föräldern har.
Men jag tänker i ditt fall, skulle du säga att båda dina föräldrar var kunde något om tennis, eller var det du som tvingade dem lära sig om det?
Nej, de har ingen tennisbakgrund, utan de, framförallt pappa kanske har en idrottsbakgrund, men han spelar mer fotboll, men var allmänt idrottsintresserad. Utan att jag hamnade i tennisen var väl en slump delvis, kanske på grund av min granne som var tennisintresserad, men också kanske någonstans att de ville att jag skulle testa på en individuell idrott också. Men det var inte alls min primära sport då, förstår du, som du nämnde lite. Så att jag lyckades vinna en tävling när jag var, jag vet inte vad det var, 6-7 år. Det var liksom, annars hade jag nog slutat. Så det var ju liksom att jag fick lite framgång där och gjorde att jag fortsatte. Och så, ja. Vilket jag är otroligt glad för idag, för annars vet jag inte alls vad jag hade gjort.
Nej, vi kommer komma in på det, men du lever ju såklart ett liv inom tennisen i sin helhet så, på så sätt. Men jag tänker också, när du växte upp i tonåren så hamnade du som topp 10 i Sverige.
Mm.
Och det är ju också intressant på så sätt, som du själv säger, dina föräldrar har inte tennis erfarenheten på det sättet. Vilket är klart, det kanske måste finnas något annat stöd runt om som gör att man har hållit på. Det är klart, det kan finnas en slump i form av miljön man hamnar i, vilka man kan sparas mot och allt det här i träning. Men när själv insåg du, när du kom till den delen i tonåren, att du var liksom topp 10 eller började bli topp 10?
Ja, alltså man kan ju säga att första vad man säger tecknet på det i tennisen, det är ju när man är 11 år, för då spelas Kalanka Cup som heter Next Generation Cup idag. Men Kalanka, och det är ju första tävlingen där alla från Sverige har möjlighet att vara med. Och då blir liksom egentligen första chansen att få en blick i liksom hur står jag mig egentligen. Och då lyckades jag gå till semifinal i den tävlingen. Jag kvalificerade mig från Göteborg som jag uppväxt i, och så fick jag åka till Sverige finalen då. Och så blev jag 4 där. Och då någonstans så märkte man väl att okej, men jag är ändå helt okej liksom så här. Annars hade man ju mer spelat så här små turneringar runt omkring Göteborg kanske. Så när man var 11-12 där, då får man en blick att man står sig helt okej i Sverige. Och sen så från 12 års ålder, där börjar, ja, då finns ju lite större tävlingar. Det kallas, ja, det är SM, som inte heter SM numera, men det är SM inomhus och utomhus. Båstad tennis finns det en tävling, och Salk Open, som är de 4 stora i tennisen. Och då blir det liksom att alla börjar mäta sig med varandra då. Och då får man en blick i hur man står sig. Och sen var jag väl topp 10 fram tills jag var 15-16 år någonstans. När ja, min forehand var inte lika bra längre, och då började jag tappa liksom mark, så om man säger, i Sverige lite grann.
Du nämnde att Next Generation, det första, den värdemätningen, att det heter Kalle Anka. Varför gör det?
Ja, men det var en huvudsponsor som gick in och döpte om det, tror jag. Eller de fick in huvudsponsor för ett antal år sedan, och så ville de väl göra en ny start av det. Var en anledning. En annan anledning var att man gick från att det fanns distrikt i Sverige, precis som vårt land är uppdelat i, till att det blev regioner istället. Och distrikten bakades ihop i större regioner. Så det var liksom en om... Vad säger man? Man just styrde om tenniskartan lite grann i Sverige. Och då bytte man namn också. Men nästan alla säger Kalle Anka fortfarande.
Jag tycker det är lite intressant när man lyssnar kring tennissnacket. Och ja, speciellt då, liksom, men hur, när kom du in i det, och vad var det ena och det andra, hur kände och så vidare. Då nämns oftast Kalle Anka. Speciellt om man lyssnar på, vilket du kommer in på också, från dina egna intervjuer i podcaster du själv driver, så brukar Kalle Anka nämnas.
Ja, just det.
Och om man inte kan något om tennis kan man ju tycka det är så här, ja, Kalle Anka, visst liksom.
Ja.
Så därav det att det känns lite så här, varför heter den sten? Men det är klart, det är väldigt etablerat inom tennisen.
Ja, ja, även det finns en historia.
Även som du säger, fast det inte man det heter det idag. Nej. Så är det ändå det man säger och hänvisar till.
Ja, men faktiskt. Ja, men så är det.
Men i det fallet som du själv säger där, så var det liksom, okej, man kunde värdemäta sig med de andra. Du nämnde att det finns andra tävlingar som sen är efter Kalle Anka, som det är där man i så fall kan värdesätta sig själv, vart man står i konkurrensen och så vidare.
Precis.
Och det här kanske är väldigt långdraget på så sätt, men tittar man på den professionella touren då, så är det ju liksom fyra stycken tävlingar som man pratar om, de stora liksom. Är det lite som att Sverige har sitt egna i, när man växer upp, av att det är de här man ska hålla sig till?
Ja, men det blir väl lite så för juniorerna i Sverige. Att det finns liksom fyra Grand Slam för juniorer i Sverige då, om man säger så. Och sen finns det Kalle Anka då, och kanske någon mer som står lite utanför dem. Men absolut, det finns en likhet. Och det är väl härligt på sätt och vis, skulle jag nog tycka ändå. Och de fyra stora tävlingarna brukar ju de bästa i Sverige vara med på då, vilket också är kul.
Men är det vanligt där som då ung att man spelar i Sverige, eller händer det att man drar utomlands? För att man ska dra en parallell till, så tar man en sport som är väldigt stor, som alla känner till i stort sett, är fotboll. Där är ju, blir det ju någonstans kanske mer och mer ofta av att det blir en diskussion över att 16-åringar, 14-åringar, 17-åringar, men oftast någonstans mellan 14, 16, 17 är någonstans, att man kanske hamnar utomlands på ett eller annat sätt. Och det blir en diskussion om, är det rätt sätt att bli bra och hela den här biten. Hur ser det ut i tennisen?
Ja, men det är en jätteintressant diskussion där faktiskt. Och det finns nog, nu sitter du här med mig, hade du suttit med någon annan så kanske hade du fått ett annat svar så här. Men man brukar ju, är man bland de bättre i Sverige, då brukar man börja spela utomlands när man är kanske 13 år någonstans. Då börjar man liksom ändå åka lite till andra länder och tävla. Vissa tycker liksom att det är, man borde göra det ännu tidigare. Vissa tycker att man inte behöver göra det i de här åldrarna. Så det är liksom en subjektiv bedömning lite grann. Jag tror ju att det är bra att komma utomlands ganska tidigt ändå, så att man, för det är lite annan miljö. Man i Sverige så är det lätt att man blir lite trygg. Man vet hur allt fungerar, man vet ungefär vem det är man möter varje gång. Det kan vara nyttigt att komma utomlands och liksom få, ja, men prata engelska med motståndaren, lite ny miljö, tävlingen organiseras på ett lite annat sätt. Och är man dessutom en av de bättre i Sverige, då är det ju bra att komma ut och få se vad ligger nivån i de andra länderna. Man kanske vinner det mesta i Sverige, men kommer man utomlands och möter andra spelare, så kanske man inte alls vinner lika mycket. Och då är det liksom, kan det vara nyttigt för en att få känna på det. Sen tror jag också att även om man inte är bland de bästa, så kan det vara kul att komma utomlands, för att det är en upplevelse. Du kanske aldrig kommer bli tennisproffs, men du kan få otroliga minnen från att liksom ha varit på några resor utomlands ihop med en grupp med kompisar kanske. Även om du nivåmässigt sett kanske inte hade behövt det. Så jag tror absolut det finns en nytta av att komma utomlands. Dessutom om du väntar med det tills du blir 16, 17, 18, då är det kanske liksom, då kanske det är, du blir spänd, det är nervositet, du är inte van vid det här, hur går det till i de här länderna så här. Så jag tror absolut det är nyttigt att komma ut och känna på konkurrensen ganska tidigt. Jag har svårt att se att man förlorar så mycket på det. Sen behöver du inte åka till andra sidan jorden när du är 13. Du kan ju åka till, ja, men liksom till Tyskland eller Danmark och spela. Det kanske räcker i början, och sen så blir det mer och mer då. Men absolut, det tycker jag att man bör göra i tennisen.
Och i ditt fall när du växer upp i tonåren där, som sagt, när du ändå är topp 10 så, talangmässigt? Använder man det ordet, eller vad är det för dig? Vad innebär talang i tennis?
Ja, men talang är ju svårbedömt. Nej, men talang kan ju vara väldigt många olika saker. Jag har någonstans landat kanske att talang är bland annat hur snabbt man kan omsätta liksom, sak som till exempel din tränare och du jobbar på, hur snabbt du lär dig de grejerna. För vissa tar det längre tid, för vissa går det lite fortare att förstå och lyckas utföra det. Sen är ju talang i tennisen är det ju så otroligt viktigt att man det är liksom att orka träna ganska mycket. Det är att man ska vara klar av att vara ute och resa väldigt mycket. Det är liksom någonstans så behöver du ha en touch för sporten från början. Jag tror liksom att det kanske inte gener har en liten del. Det är liksom några procents betydelse. Och att din uppväxtmiljö, till exempel jag hade ju två föräldrar, eller framförallt pappa kanske då, som kom från bollsporter. Vi hade mycket bollar i köket från när jag var jätteliten så här. Och jag ska liksom inte glorifiera det, men så här, det hade någon betydelse. En av de kompisarna som gick i min klass hette Marcus Eriksson, som blev en av de bästa i landet sen. Vi liksom gick i samma klass, spelade fotboll på varje rast, innebandy i samma lag. Vi konkurrerar liksom i allting så här. Och det är ju någonstans en jättestor betydelse, tror jag, i hur man, ja, hur bra man blir i det man väljer sen. Så jag tror min uppväxtmiljö var väl min talang på sätt och vis, för min del.
Och sen någonstans växer du om och blir tränare.
Mm.
Kan du berätta lite hur kom det till från början?
Ja, men jag gick på tennisgymnasie uppe i Kramfors i 2 år. Sen flyttade jag till Stockholm och gick mitt sista gymnasieår. Och sen, det hade ju börjat gå lite sämre de sista åren. Jag var fortfarande egentligen väldigt seriös, men jag insåg liksom att jag kommer nog inte bli proffs. Jag var också ganska skoltrött, så det alternativet med att åka över till USA och spela college tennis som många gör, det var liksom inget alternativ för mig heller. Så när jag gick och inte riktigt visste vad jag ville göra, då fick jag ett samtal från min första tennisklubb i mitt liv, Mölndals tennisklubb, där en kille frågade mig om jag ville jobba 25 timmar i veckan som timtränare. Och det passade mig väldigt bra, för jag visste inte riktigt vad jag ville göra just då. Så då hoppade jag på det. Och det finns ju fördelar och nackdelar med det, för det var ju väldigt bra för mig att jag direkt kunde få ett jobb. Det är ju helt fantastiskt så här. Sen nackdelen om man vänder på det, det är ju att det är ganska sjukt att man som helt outbildad, liksom, jag har ingen ledarskapsutbildning överhuvudtaget. Jag hade faktiskt inte ens liksom gått klart gymnasiet. Att jag liksom kan få hand om barn och ungdomar. Liksom 20 stycken på lördagar skulle jag stå där som ansvarig. Hade ingen kunskap alls om hur man lär ut tennis, förutom att jag själv kan slå en forehand så här, eller backhand. Så det är liksom en lite komplicerad situation i Sverige när det gäller, med tennisen idag, att vem som helst kan bli tränare när som helst nästan. Men för mig så var det bra just då. Så då testade jag på det. Tyckte inte det var jättekul i början, men kom in i det mer och mer så småningom. Och då blev det roligare också.
Vad tror du att det inte var så kul i början?
Nej, men det var att jag inte kunde så mycket. Jag visste inte hur man... Det handlade bara om att överleva varje timme. Så här, på lördagar minns jag hade från 8 på morgonen till 14 efter lunch, så hade jag liksom vuxengrupper 6 timmar i rad. Och liksom, vissa var ju skitschyssta och vissa var kanske lite mer så här krävande. Och det var inte så lätt för mig, tyckte jag. Där. Helt outbildad, aldrig stått en timme som tränare. Och skulle jag gå in och liksom, ja, men, lära dem.
Och vuxengrupper pratar vi, ålder?
Ja, men allt mellan 30 till 65.
Och så stod du där som inte gått klart gymnasiet.
Ja, men så här är jag liksom, och nu ska vi köra här. Och det tror jag är ett problem också, för det kan ju också liksom bränna mångas intresse. Nu kanske jag hade ett så pass starkt tennisintresse ändå, så jag lärde mig så småningom. Men många tror jag liksom kanske kastar in handduken efter en stund där, för det är inte så kul längre. Så jag tror att man behöver, när man tar in nya tränare, så behöver man lära dem, utbilda dem lite mer i början innan man kastar dem till vargarna, tänker jag mig. Och det handlar även om att få, om man pratar junior, om hur man ska få fram bra spelare, så är det viktigt att vi har bra ledare. Och när lilla Kalle kommer in och får en ledare som kanske inte har någon aning om vad han gör, då kanske Kalles intresse dödas, eller föräldrarna märker det och så väljer de en annan idrott istället. Så där tror jag att tennisen står inför en jätteutmaning, just det, att öka kunskapen eller kompetensen bland tränarkåren. Men för mig var det återigen, det var ju bra att jag fick ett jobb, men det är egentligen ganska sjukt.
Men hur ser det ut idag då? Eller har det blivit en skillnad från, alltså, du har ju inte pratat med många, så har du känt av, finns det någon skillnad i form av att man märker av att det ser fortfarande ut så i de flesta klubbarna, att det bara kommer in vem som helst.
Mm.
Eller är det något form av att så här, men fler utbildas?
Men det har nog, jag tror att fler tar nog ansvar för att internutbilda sina tränare. Men det är fortfarande så att vem som helst kan börja som tränare. För majoriteten av tennisklubbar i Sverige har en tränarbrist. Det är, om man går in och kollar på platsannonserna som ligger ute. Jag kan säga, jag kommer aldrig gå arbetslös om jag vill fortsätta som tränare. För det alla behöver en tränare. Men det finns ju, egentligen så skulle ju tränarna behöva ha en viss form av utbildning innan man börjar arbeta som det, tror jag. Men skulle man ha pratat om att man ska kräva en viss form av utbildning eller certifiering av tränarna. Men problemet blir ju att om man kräver det, då kommer inte klubbarna kunna anställa vem som helst. Och då har de ingen tränare till sina grupper i augusti när terminen börjar. Så det finns ett moment 22 där att man behöver fler tränare, samtidigt som vi ropar om att tränarna måste vara mer utbildade. Och det går inte riktigt ihop just nu. Så det är ett arbete som ligger framför svensk tennis.
Men om man blickar tillbaka till dig, som du säger att det var inte så kul att börja, men någonstans du kanske hade drivet, det kanske var tillräckligt för att hålla ut.
Mm.
Vad är det som får dig att fortsätta idag då?
Idag? Ja, det är ju lite... För det är den jag är. Så här, mitt liv handlar mycket om tennis idag. Och jag tror egentligen att det handlar om att jag känner en stor gemenskap i tennisen. Jag ska inte säga som en tennisfamilj, för det är vi verkligen inte. Men jag känner en tillhörighet i sporten tennis. Och det tror jag är den stora anledningen. Sen har det tillkommit många kul grejer för mig. Att jag får resa en hel del när jag är tränare nu. Nu har jag haft min podcast de sista åren, som gjort att jag också liksom fått upp lite nya vyer så här. Men framförallt tror jag att jag känner att jag tillhör tennisen. Och jag tycker det är kul att ha den gemenskapen. Eller ja, den tillhörigheten typ. Sen klart att jag tycker tennis är roligt, men jag tror egentligen att så här, om man pratar om ledarskapet, det har nog varit minst lika kul att vara fotbollstränare egentligen. Så jag tror inte det är själva den grejen, utan det är mer att jag är en del av det nu.
Och jag tänker, som du säger, ledarskapet i sig självt, nu är det ju ändå tennis vi är inne i på så sätt.
Mm.
Och du nämner ändå den här utmaningen med Moment 22, tränare och mässigt utbildning och det
här. Ja.
Vad känner du man kan på något sätt kanske vidareutveckla?
Inom svensk tennis tänker du, eller?
Ja, utbildningsmässigt på tränarfronten.
Ja, men det är ganska mycket. Om man jämför med vissa andra länder, jag ska inte säga alla andra länder, för så är det inte, men med många duktiga länder så innehåller utbildningarna väldigt mycket mer. Det är över en längre period, och det kräver mer av tränarna för att bli godkända. I Sverige upplever jag att det under ett antal år har varit mer att vi vill godkänna allt och alla som vill bli tränare, för att vi behöver visa upp att vi har tränare i landet. Men det har ju också gjort att då på de högre nivåerna så har ju nivån på kurserna har ju sänkts lite, för att man vill att alla ska klara av det. Men med det sagt, det håller på att göras om systemet i svensk tennis, vilket jag tror är jättepositivt, och det är något arbete som kommer ta tid, men det håller på att göras om, och för att det ska bli mer konkurrenskraftigt internationellt. Vilket är jättepositivt. Men då kanske jag får gå om dem också. Se om jag klarar det.
Ja, vi får se det. Men jag tänker på hur vanligt är det att man går som spelare till tränare?
Ja, men det är ganska vanligt ändå, skulle jag säga. Man behöver absolut inte ha varit en bra spelare för att bli en bra tränare. Men det är absolut ingen nackdel att ha spelat själv. Och det är ganska vanligt att de som jobbar som tränare idag har en bakgrund som spelare själva. Det som kan vara lite negativt, det är väl att, lite som jag, att så här, de som har spelat tennis kanske inte blir proffs, vet inte vad de vill göra annars. Ja, men jag kör som tränare några år eller något år, och så får jag se vad jag vill plugga sen. Utan vi vill ju få fler att vilja satsa på yrket och se det som en karriärsväg. Och där har väl vi också en utmaning inom tennisen, att få fler att verkligen brinna för yrket och liksom, nej, men nu ska jag verkligen lära mig och satsa på en karriär inom det här. Men det är tuffa arbetstider, samma jobbar till oftast mellan 19 eller 21 på kvällarna. Det är inte liksom superbra lön. Man jobbar aktivt, man rör på sig mycket, men man är liksom 9 månader så står man i en hyfsat mörk tennishall så här. Det är inte supersexigt alltid. Men så där har vi en utmaning
att. Men är tennisklubbarna, för det är ändå de som anställer, är de för dåliga på att kommunicera ut egentligen det positiva och det varför man ska bli. Alltså egentligen varför i rollen, att man är för dålig på att kommunicera det.
Ja, men det tror jag delvis, absolut. Sen tror jag också att många har fastnat i det här att liksom, ja men du tycker väl tennis är kul, det är klart att du ska vilja vara tränare. Jag tror inte alltid att det räcker idag för i vår generation så här, man vill egentligen, man vill ha lite mer så här, man vill se att det finns en, att man kan klättra liksom i karriärstegen. Man kanske motiveras av att ja men olika former av morötter liksom, brukar jag säga. Det kan vara att man kanske får någon utbildning betald, eller det kan vara att man får åka på någon tävlingsresa med sina spelare. Det kan vara en högre lön, eller jag vet inte vad det kan vara. Man motiveras av olika saker. Men där tror jag att klubbarna ibland har fastnat i att ja, men du tycker väl tennis är kul, så här, det räcker väl för dig. Och det tror inte jag alltid räcker längre. Och framförallt inte om man får in dem som precis kanske har gått ut gymnasiet och vill bara ha någonting att göra ett år. Att få dem att verkligen brinna för tennisen, då måste man jobba för att få dem att tycka det är kul. Annars skulle de hellre sätta sig på ICA och ha OB-tillägg på helgen än att stå i tennishallen och inte ha OB-tillägg. Så där tror jag att vi måste hitta bättre sätt att motivera egentligen alla generationer till att göra ett bra jobb.
Skulle det kunna vara så att tennisen, nu har inte alla det på samma sätt, men sponsorer skulle ju kunna vara en väg av i form av jobbtillfällen. Och att du skulle där kunna kanske kombinera det med att så här, du kan vara tränare hos oss, men vi kommer aldrig kunna ge dig 100% arbete som tennistränare. Men däremot har vi XX företag som är partners eller någonting till klubben. Och att man har det som en sån attraktiv grej också mot partners, så skulle du kunna väva ihop två saker i samma.
Ja, men det skulle nog kunna vara, absolut. Jag tror lite så att man behöver tänka lite utanför boxen. Det håller jag helt med om. Det tror jag kan vara en nödvändighet för att få fler att verkligen ja, men vilja stanna kvar och så småningom kanske öka sitt engagemang då inom tennisen.
För jag tänker någonstans här, vad är det man annars kan se fram, kan man ens se framför sig att man kan jobba 100% som tränare? För att annars blir det ju klart att okej, du har 25%, men jag vet inte hur mycket stimulerande det är. För det, någonstans måste du kanske leva, och då behöver du ytterligare 75% intäkter någon annanstans från till en ekonomi. Men kan man ens se framför sig, både man som kvinna, att det är ett yrke man kan jobba heltid med?
Ja, men det tror jag att man kan nog göra. Frågan är om hur många som tycker att det verkar vara så kul, tror jag snarare. Sen har vi många, men jo, alltså en heltid kan man nog se framför sig inom rimligt, ja, inom hyfsat kort tid så här. Utan det är nog mer så här, hur attraktivt är det? Många tennisspelare eller tränare har gått över till padden och också börjat jobba där istället, för att det finns i tennisen har vi kanske ett invant mönster att vi har gjort saker på ett visst sätt i många år, och det har ju varit framgångsrikt tidigare. Medan i padden har man börjat på ett mer blankt papper, och det tror jag vissa av de lite yngre tycker är lite roligare, att de kan påverka ännu mer. Medan i tennisen när det kommer nya idéer kan det ibland vara att nej, men så där kan man ju inte göra. I padden är det mer bara bra, kör, testa det.
Klassiska,
är min upplevelse.
Det är klassisk inom traditionell idrott. Jag tror många kan känna igen sig efter också, som hör här nu, av att det finns en klyscha av att vi alltid gjort så här, så vi kommer alltid göra det. Och den blir ju såklart en utmaning när det kommer till hur kan vi anpassa oss efter idag och inte hur det var för 40 år sedan eller något sånt.
Ja, men exakt.
Men jag tänker på det, du själv som ändå snackar om att det är du och tennis och hela den biten. Men finns det någon sorts drömjobb för dig, eller vad är det du själv har som mål framåt?
Ja, men jag har ju försökt, inte nischa mig, men jag vill ju jobba med spelare där jag får följa upp spelarna väldigt mycket. Där jag kan följa upp dem på träning, men följa upp dem på tävlingar och vara iväg med dem. Och det vi pratar om i en vanlig klubbmiljö, så är inte det alltid fullt möjligt. För att du har ju en massa andra grupper du behöver ta hand om. Du kan inte åka iväg med en spelare 3 veckor till Spanien nu helt plötsligt så här. Vilket man kan förstå delvis. Men så jag har ju velat försöka satsa på att jobba lite mer mot det man kallar toren. Och det finns ju många olika torer. Det finns ju Nadal och Djokovic är liksom i världstoppen då. Men det finns ju de som ligger 1000 i världen också. Så det finns ju olika nivåer på det. Men någonstans där har jag velat försöka gå mot att jobba med spelare som satsar lite mer fullt ut. Och har en dröm och ambition om att nå ja, med någon form av världstennis liksom. Så det är ju mitt mål, att jobba enskilt med någon spelare eller några få spelare. och jobba lite mer med, som resande coach kan man säga.
Skulle du då kunna liksom tänka att du tränar oavsett vart man befinner sig i Sverige, eller man kanske till och med bor utomlands på så sätt, eller hur fungerar det?
Ja, nej, men så är det väl, och det kan jag, ja, absolut, det, så är det.
Det är inte liksom, det är inte specifikt, jag bor här så det är bara här det funkar.
Nej, inte för mig. Jag är ganska mobil så. Jag har inga fasta punkter just nu. Så absolut, det kan man göra. Och jag har ju testat det lite grann och jobbar i lite andra länder. Och jag är absolut öppen för det framöver också. Det tror jag är nödvändigt. Om man vill göra en karriär som tränare med spelare som tävlar internationellt, då måste man vara redo att vara i en internationell miljö, tänker jag.
Nej, men absolut. Och det är någonstans, är väl det en del av då det ditt yrke som tränare, att i din jobbbeskrivning då är det liksom så här, du behöver röra på dig en hel del, du, och det är någonting som du själv kanske också gillar, så att då blir det ju en bonus.
Ja, men precis. Och men sen har jag diskuterat med ganska många så här, om det här med att man har målsättningar som tränare. Så här, jag tycker ju inte det är fel att jag har ett mål att jag vill nå världstoppen som tränare. Medan vissa menar då att men ditt enda mål borde vara att göra ditt bästa varje dag med spelaren på banan. Men jag tycker att man kan ha liksom någon form av vision för mig själv också. Men det är klart att jag i grund och botten gör man ju som tränare karriär på sin spelare eller på sina spelare. Men jag tycker det går hand i hand, för lyckas jag göra spelaren bättre så är det bra för oss båda i så fall.
Nej, men absolut. Och sen finns det väl tränare som bygger upp egna akademier och hela den biten. Där finns det väl en annan väg kanske att växa ut i sin tränarroll.
Ja, det finns jättemånga delar. Och nu pratar vi om att jag är tränare. Sen kan man ju gå vägen mot att bli någon form av klubbchef, där man kanske inte står på banan så mycket utan man mer organiserar upp klubben. Eller sportchef, det sportsliga. Man kan ju, som vi kommer in på lite sätt, man kan ju gå mer åt det mediala hållet. Så det finns jättemånga olika bitar. Man kan vara domare till exempel. Vi har ju världsdomare från Sverige som reser runt i världen. Så det finns många olika karriärvägar att gå inom tennisen, och det är ju superhäftigt tycker jag.
Ja, men exakt, och det är ju lite det som en del av vårt syfte med podden i sig själv. Det är ju just lyfta upp de olika rollerna som finns. Jag menar, vi har haft till exempel hockeydomare med i podden, som en kvinna som man kan lyssna på som är otroligt intressant. Och hon har ju nu liksom fått lyfta upp ännu fler i form av vilka miljöer hon får döma i. Och det är klart att många, tråkigt egentligen, men det är ju väldigt många kvinnor inom de stora sporterna som på något sätt här, men de kan inte döma herrar och hela den biten. Medan i hela tiden när var uppväxt har det varit alltid män som fått döma det mesta, oavsett kvinnor och herrar och hela den biten. Så det är rätt sjukt sådär. Men det är därför det är intressant att just ta upp de här olika rollerna som finns.
Ja, men det är det verkligen. Och där kan jag lägga till då, liksom just i tränarrollen, att tennisen är ju fantastisk på så sätt. För i och med att jag själv kollar runt en del så här, att det finns ju jättemånga möjligheter om man vill jobba utomlands till exempel. Det finns ju, du vet, på fina resorter på Maldiverna eller på liksom olika delar av världen där de behöver tennistränare för gäster. Och det finns akademier över hela världen. Så man kan ju uppleva otroligt mycket om man... om man tycker det är kul och man vill testa att jobba i nya länder. Om det så är för en kort tid eller för en längre tid. Så sätt är ju tennistränarrollen fantastisk. Och Sverige är ju tennisen är ju privilegierad i Sverige, att vi har många anställda tränare i våra hallar. Det är inte alla andra idrotter som har anställda ledare på det sättet för juniorer och så vidare. Så där har jag ju också haft lite tur att jag hamnat i tennisen. Att jag har fått den chansen att kunna jobba med det från start.
Vad är det som andra sport kanske kan lära sig, eller går det ens att göra något liknande, att ha mer arvoderade tränare i andra sport, eller varför kan just tennisen?
Jag är lite dålig på det, men jag tänker att det har att göra med att många klubbar driver ju sina egna hallar, och när man hyr ut banor så får man intäkter på det sättet då, medan en fotbollsklubb kanske inte hyr ut sin 11-mannaplan på samma sätt som strötider liksom. Så jag tror att tennisklubbarna får ju större del av intäkter på det sättet, och det gör ju att vi kan driva runt löner på ett annat sätt också. Men det kan nog andra svara lite bättre på.
Absolut, jag tänkte jag skulle testa dina kunskap kring det. Men däremot tänker jag, kanske taskigt går så långt, men om du skulle sluta med tennis, Vad ska du i så fall göra efter det?
Ja, det är ju otroligt svår fråga. Nej, men då får man väl nästan komma in på det som jag har kommit med lite den sista tiden också. Just det här med journalistiken. Att jag har absolut ingen utbildning inom det. Jag gör säkert hur mycket fel som helst när jag intervjuar folk eller skriver texter och så. Men jag tycker det är ganska kul. Så någonstans skulle jag nog försöka jobba inom media. Men det är ju en otroligt hård konkurrens har jag också förstått.
men på tal om det, för det är ju ändå dit vi ska härnäst tänker jag. Ja. Och som du säger, så utöver att du har spelat en massa tennis, så har du på ett eller annat sätt liksom skrivit eller även då pratat om tennis i andra forum.
Ja.
Och som någonstans som jag har försökt lägga fram det, så är du liksom en stor producent av tennis. För någonstans du skapar innehåll som på ett eller annat sätt man kan ta del av.
Mm.
Och jag menar, hade inte man kunnat göra det, så är det ju kanske svårt att ta del av tennis i olika forum, vilket jag misstänker lite varför du själv har kommit in på det, för du saknar det.
Ja.
Men jag tänker liksom allt ifrån, jag tycker det är fascinerande här att, ja, men du har gjort liksom reportage och varit reporter i Frankrike 2016 om 12-åringar i tennis. Och där kan ju vara intressant att vara så här, okej, man kan även göra reportage om 12-åringar. Jag menar, spontant kanske vi pratar om seniora spelare, men någonstans har du även gjort reportage på så sätt för ett tag sedan. Ja. Men hur själv kom du in på det här från början?
Nej, men jag... från början så var det att, om man ska ta det väldigt kort från allra första början, så var det jag och en kompis som i slutet av gymnasietiden startade upp en hemsida tillsammans på skojs skull, där vi liksom, ja, men vi skrev blogginlägg kan man säga, lite halvt oseriöst liksom. Men det blev lite eko på det, för det var ju också så här, det var väl när bloggen var lite hypad i början då så här. Men det fanns inte så många som höll på om tennis. Och då fick vi lite uppmärksamhet för det, och genom det så blev jag tillfrågad om jag ville börja skriva för Svenska Tennismagasinet, Sveriges enda tennistidning. Och då var jag väl runt 20 år kanske. Så gjorde jag det några år, och då man lär sig hela tiden. Det utgår från att du också gör när du intervjuar i poddar och så vidare. Men då började jag få upp intresse för att skriva, och jag tyckte det var kul. Och sen så slutade jag med det i några år innan jag återigen blev tillfrågad om jag ville fortsätta skriva lite senare. Och då startade jag också upp en podd på det här ämnet. Och egentligen från början är väl dels för att jag vill lära mig själv som tränare. Jag vill ställa frågor och få chansen att träffa folk. Och sen har jag också själv lyssnat mycket på poddar och hade en bild av hur jag nog tänkte att en intervju borde kanske se ut i poddform. Så det var lite olika anledningar. Men i grund och botten var det väl för att jag ville få chansen att träffa folk och ställa frågor. Så det var lite egoistiskt syfte så från allra första start. Men det fanns ju inte riktigt ett ställe för tränare att dela information med varandra. Så jag tyckte också att det fanns en lucka där, att hej, låt oss hjälpas åt lite mera och dela med oss av våra erfarenheter.
Och när du väl har kommit i kontakt, alltså både skriftligt och muntligt med till exempel tränare, har det varit någon viss reaktion av att oj, ska jag... Eller liksom, alltså just för att, som du säger, det kanske inte har funnits forumet innan, och då helt plötsligt så här, nu ska någon helt plötsligt tvinga oss kanske in i det. Hur har du fått uppleva det?
Nej, vissa har väl blivit lite förvånade så här, men vad har jag att säga? Jag vet inte om jag har något intressant så här. Men de allra flesta tycker jag har tyckt varit roligt att självklart ställer jag upp så här. Om du tar dig tid att göra den här podden, så klart att jag ställer upp och svarar på de frågorna du har. Så jag tror de flesta tyckte det var ganska roligt. Sen är det självklart att våra storspelare, eller de mer kända namn jag har, de har ju varit med i intervjuer förut. Många av dem, eller majoriteten av dem jag intervjuat, har ju aldrig varit med i en intervju nästan. Så det är ju liksom ganska olika typer av gäster. Men det har också varit kul. Och det tycker jag att man märker lite på intervjuerna. Vissa som är lite mer medievana, vissa som inte är riktigt lika medievana. Men det är en del av charmen, tänker jag.
Om man inte riktigt förstår vad du egentligen säger att man märker skillnad, vad är din spontana känsla att du märker av när det är någon som aldrig varit med förut kontra någon som är van vid det?
Ja, men så här, man är lite mer osäker på svaren kanske. Man vet kanske inte riktigt vart man vill komma med sina resonemang, kan jag ibland känna av. Och just det här med att, nu säger jag inte att jag är så bra på det, men att man vissa svarar lite kortare. Så här, man får nästan dra ut dem. Ja, det blir väldigt tydligt fråga-svar bara så här. Medan de som kanske är lite mer vana, då blir det nästan ett vanligt samtal. Och där är såklart att jag har väl säkert förhoppningsvis lärt mig och utvecklats under tiden också som intervjuare. Men ja, vissa är ju bättre på att prata än andra. Så är det ju. Sen betyder inte det att de är de mest kompetenta alltid. Men de poddarna som jag tycker har blivit bäst är väl när det har blivit mer av ett samtal ändå. Upplever jag i alla fall.
Och de då som kanske undrar någonstans här, men okej, ni pratar om någon podd och hela den här biten. Ja. Och ja, det ska ju sägas att det främst är ju ändå det du driver inom podcastbiten. Det är ju Linus på baslinjen.
Ja, precis.
Och där har du ändå uppnått mer än 200 avsnitt, vilket är ju bara det imponerande. Speciellt då när du själv säger här att jag har ju aldrig poddat förut och skrivit förut hela den här biten. Och nu sitter vi här och du har ändå gjort 200 avsnitt. Och då kanske folk tänker, ja men han har ju hållit på länge.
Ja.
Men det har du inte heller, utan du har ju liksom producerat avsnitt efter avsnitt. Där man liksom, mycket man märker av nu, det kan vara liksom att det ska släppas en gång i månaden eller varannan vecka och hela den biten. Men jag menar, du är ju ändå uppe och kör liksom typ så här 2-3 stycken i veckan nästan. Och då börjar man ju så här inse att okay, 200 avsnitt, det blir rätt många på kort tid. Så att det är ju, alltså bara det är ju häftigt på så sätt att du på något sätt ger dig den tiden. Och du måste också vara otroligt tidskrävande, men också så här hur du ens hinner med det. Så det är bara det är så sjukt. Men du har själv nämnt det vid något tillfälle av att du vill på något sätt bli lite så Olof Lund, fast inom tennisen. Ja. Kan du vidareutveckla lite vad du syftar på när du säger så?
En anledning till att jag startade podden var ju också att jag tyckte att vi behövde ett forum i svensk tennis där man kunde ställa frågor till ledande folk så här. I fotbollen finns det så många medier, ishockey och så vidare också. Så där, om någon tar ett beslut på någonting så ställs de till svars automatiskt. I tennisen finns ju inte det riktigt så här. Och alltså jag hade väl en tanke på att i podden så skulle jag våga ställa lite tuffare frågor. Och det var väl egentligen där jag liksom, ja men jag ska tänka att jag är Olof Lund typ så här. Och ja, absolut, Olof Lund är en helt annan nivå, så hoppas ingen missförstår mig nu. Men just att ibland våga ifrågasätta lite grann. Och sen om jag, i vissa avsnitt har jag väl lyckats bättre än i andra med det. Men det har varit en liten tanke i alla fall. Och jag tror att det behövs i en sport som tennis, som inte får så stort socialt eller medialt utrymme idag. Och det kanske vi inte förtjänar heller, för vi har inga framgångar så här. Men det är ju som det är. Och då tänker jag att det kan vara bra att någon ibland ställer en fråga, varför gör vi på det här sättet? Så det var väl egentligen just det med Olof Lund.
Men är det framgångarna som avgör liksom tennis Sveriges, vad ska man säga, mer exponering?
Ja, men jag har ju haft några liksom med journalistbakgrund i podden då, och jag har ställt just den här frågan om liksom tennisen borde kunna kräva mer uppmärksamhet så här. Men där har jag ju förstått, alla har ju varit ganska eniga att liksom, har vi inga framgångar så kan vi inte heller liksom förvänta oss det. Det finns liksom inget intresse från Aftonbladet att hjälpa en sport bli populär, utan så här, de skriver om det som ger mest klick liksom. Och har vi inga framgångar eller inga stjärnor så, ja, så är det vårt problem lite grann. Och det kan jag köpa, att vi måste själva dels få spelare att göra bättre resultat, och sen kanske de spelarna som är i världstoppen, för vi har några stycken, kanske ibland, kanske där kan jag kanske tycka att de borde kunna ta ett lite större ansvar att synas lite mer ibland. Men nej, vi måste nog få fram bättre resultat först.
Så lite av det man ibland kommer in på så här liksom, i vissa sammanhang säger man att elit föder bredd, och i vissa pratar man om att bredd föder elit, och det är kanske säkert en kombination av det.
Ja.
Men någonstans kanske mediemässigt är det kanske inte så intressant för en. Det finns någonting i eliten att göra lite när man resonerar. Ja. Och sen jag tycker det också är intressant, för det är en faktor som du ändå lyfter upp, det är att det räcker idag kanske inte ens att bara vara bra, utan du ska också nu kanske vara ännu mer av en sorts influencer, som vi är ett vanligt ord idag, ja, som inte var så vanligt bara för 10 år sedan.
Nej, just det.
Men att idag krävs det inte bara att vara en bra tennisspelare, utan idag ska du egentligen vara bra runt omkring också.
Mm. Ja, men så är det verkligen. Men det är helt riktigt. Sen räcker det ju inte att bara vara bra alltså runt omkring, för i tennisen måste du vara topp 100 kanske, och kanske ännu bättre. Och där tror jag att tennisen i Sverige har ju, vi har haft jättestora fördelar av våran historia med väldigt många bra spelare. Björn Borg, Mats Wilander, vi hade ju fantastiskt mycket bra spelare. Men det har ju också kanske varit en liten last ibland, för att om inte en spelare går till kvartsfinal i en stor turnering nu, så är det ingen som höjer på ögonbrynen. Och det är ju lite uppförsbacke för svensk tennis. Men det går ju absolut att vända på det. Men då får vi, ja, bland annat kanske utbilda tränarna bättre.
Men jag tänker poddmässigt. Nu har det gått som sagt ett bra tag. När du började, vad var syftet med podden? Och har det i så fall ändrats? Hur är det idag?
Men syftet från början var ju dels att liksom ha en plattform att ställa lite frågor till folk, både för att ifrågasätta men också för att utbilda. Idag ser jag ju podden som någon form av utbildningsmedia, att liksom vi tränare, spelare, föräldrar, vilka det nu kan vara, att vi ska dela med oss mer av våra egna erfarenheter och kunna lära oss av varandra, att ha den här informationskanalen som jag kan tycka saknas i övrigt. Så idag ser jag nog det mer som, utan att absolut, jag vill absolut inte sätta mig på någon, liksom, någon hög häst eller så, men att liksom det är någon form av utbildningspodd, kan jag tycka. Och sen i och med att jag driver den liksom för att jag tycker det är kul, så liksom är jag inte heller rädd att vill jag göra något avsnitt på något annat sätt så kommer jag göra det. Och det är lite där med att jag har också hört från många att jag lägger ut för mycket avsnitt till exempel. Och jag förstår den grejen, men samtidigt så här, ja, jag tycker det är kul och jag är taggad, så vill ni inte lyssna så lyssna inte då, men jag kör på i alla fall. Så den friheten har jag tagit mig.
Och jag tänker, du har redan nämnt några stora spelare på så sätt. Men du har ju också väldigt många, ska säga, kända namn om du inte är från tennisvärlden på så sätt också. Alltså, rätt enkelt för mig själv som inte heller är liksom fullt så tennisnördig som du är. Så har vi ju då Jonas Björkman, Robin Södling, Thomas Enqvist med flera som du har haft i podden, vilket är ju otroligt häftigt att ha med det på så sätt. Och annars ens kanske belyser just för att det finns inga andra forum på så sätt, så då håller man på med tennis så kommer alla vara med på ett eller annat sätt. Och det är ju otroligt häftigt. Men du har också nämnt själv av att det finns många likheter i vad de brukar rekommendera för typ av träning till exempel. Är det någonting som, för generellt här, är det något som är vedertaget, något som egentligen alla vet? Det är bara att oftast vill man fråga proffsen för de är där. Men finns det någon så här klassiskt, det är den här träningen inom tennis som behövs för att nå långt?
Men just när det gäller träning så de spelarna som är från, om man säger, en tidigare generation liksom, som de du nämner, Jonas Björkman, Thomas Enqvist och dem. Det jag har upplevt är att majoriteten av dem har ju tränat ganska mycket, så att det har krävts ett ganska hårt arbete. De har liksom, det har varit mycket timmar, de har alla kämpat hårt. De har alla har haft en stor inre drivkraft. Det känns som att alla de har velat köra på och satsa på sin tennis. Jag kan också uppleva att alla har, eller inte alla, men de har tränat ganska simpelt. Det har inte varit så mycket avancerade övningar. Det har inte varit så mycket, vi skojar om det ibland, det har inte varit så mycket material på banan som man idag kanske vill ha med barn, utan det har varit ganska simpelt. Man tränar forehand, man tränar backhand, man slår mycket slag så här. Och det går ju lite emot vad man idag pratar om, att det ska vara väldigt lekfullt och det ska vara ballonger och det ska vara massa häckar och så vidare för barnen. Jag upplever inte att den förra generationen har tränat på det sättet. Det är i alla fall min upplevelse. Sen om man tänker att när de blir lite äldre och spelar mer internationellt och så vidare, så upplever jag att en likhet är att de flesta har haft någon person i sin närhet som varit väldigt engagerad. Och det var lite det vi pratade om i början. Det kan vara en tränare, eller det kan ha varit en förälder, eller någon annan person. Men det är väldigt få som säger att jag gjorde hela resan själv. Utan nästan alla har haft någon person som liksom har varit med på den här upplevelsen eller den här resan. Som har hjälpt till i motgång eller som har liksom varit med i medgång. Men det behövs någon engagerad person, tror jag, som hjälper till och dra tåget lite grann. Det har jag också upplevt att de flesta har liksom nämnt på ett eller annat sätt. Och om man tar en sista grej så är det ju väldigt svårt, och så är det ju i vad man än gör i livet, eller vilken idrott eller vilken yrkesbana man har. Men alla har ju liksom haft motgångar någon gång. Vissa kanske har varit skador, eller det har varit tuffa förluster, eller det har varit andra ekonomiska problem så här. Men alla har ju stött på motgångar någon gång, utan det handlar ju mycket om hur man hanterar de motgångarna. Ingen liksom kommer ju gå till världstoppen utan att någon stöter på något hinder, utan det är ju liksom hur hanterar man den. Hur kanske ens team, personerna som är runt omkring en, hur de hjälper till. Men motgångar kommer man ha. Det handlar om hur man tar sig igenom det, är min upplevelse. Så det är väl några gemensamma nämnare som inte bara är inom tennis kanske, utan det är väl mycket andra saker
också. Ja, men känner igen det från dels några av gästerna vi haft i podden på så sätt, men också som man hör från intervjuer runt omkring, att det finns några basala faktorer som oftast nämns i bland alla. Men jag tänker från när du har pratat med dem, så här, till som du själv har varit inne på någonstans, att svensk tennis är kanske inte lika i toppen idag elitmässigt som det har varit genom tiderna förut.
Absolut.
Har de själva sagt någonting kring varför de, eller liksom har du märkt av att det finns någon röd tråd i, från när du har pratat med dem kring?
Ja, men en vedertagen sanning är, om man får säga så här, varför Sverige tappade liksom att vara en stor makt på det sättet, så här. Det var väl att man blev lite för bekväm, att man, ja men vi vinner nu. Nu är det bara liksom, vi behöver inte göra så mycket, utan vi kommer fortsätta vinna. Medan andra nationer var ju lite mer öppensinnade, så de kollade på hur vi gjorde, de experimenterade med andra träningssätt och så vidare. Så här. Så jag tror att vi blev lite för bekväma och trodde att vi kommer alltid vara världsbäst i tennis. Här. Och det får vi betala lite för nu liksom, när andra länder har gått om oss, och nu är det istället vi som vill göra studiebesök hos andra och se hur de arbetar och så vidare. Och det tror jag många håller med om. Sen de som har varit i världstoppen, många av de spelarna skyller ju ganska mycket på att dagens ungdomar är för lata och är för bekväma. Det är lite old school att skylla på det, för iPhone finns i andra länder än Sverige också, så här. Man kan inte skylla på att ungarna sitter med iPaden eller iPhonen. Och jag har väldigt svårt att tro att svenska ungdomar är mer lata än några andra, utan det handlar om att vi behöver bli bättre på att göra inspirerande träningar. Det tror jag liksom är grejen. Att utveckla liksom hur vi tränar och hur vi tävlar i Sverige. Det är inte fel på banan, det är jättesvårt att tro.
Och då är det kanske mer någonstans att förr i tiden så räckte det med det lilla, som du sa, de simpla träningarna. Men kanske idag måste vi kanske hänga med den moderna. Det är därför vi tar in, som du nämnde, ballonger och allt möjligt annat. För att det är kanske det som gäller idag. Men där kanske vi på ett sätt har varit lite sega på det. Eller på något sätt inte hängt med träningsmässigt.
Men så är det. Och sen är det ju många skyller också kanske lite på att vi får inte in liksom bolltalangerna till tennisen. Så här. Och jag är inte helt säker på det, för när jag liksom har varit med på barnträningarna när de är 5, 6, 7 år, så här, hälften springer runt med fotbollströjor. Så vi har fotbollskillarna där också, eller tjejerna. Utan det handlar om att vi är så dåliga på att behålla dem. För vi kanske inte har lika roliga träningsformer eller roliga tävlingsformer eller vad det nu kan vara. Så jag tror absolut att vi får in bolltalangerna så att säga i tennisen också. Utan det är bara att vi är lite sämre än de andra på att behålla dem. Och där är det bara att vi måste bli bättre på att göra det jobbet, tror jag.
Och jag tänker, om vi ska hoppa vidare en annan bit, som när du har skrivit så finns det från Tennismagasinet bland annat, när du har nämnt att det finns en tennismyt.
Ja.
Och att du måste tänka positivt på banan för att vara mentalt stark.
Ja.
Ja, hur ser det ut med den biten?
Ja, nej, men det där var ju ganska intressant, eller ja, det tyckte jag i alla fall, intressant ämne. Jag tror det var, nu pratar vi lite fotboll här ibland, men jag tror det var Daniel Ekvall som fotbollslandslagets idrottspsykologiska rådgivare, eller vad det kallas, som i någon intervju, kanske var i Offside, jag vet inte, blev intervjuad på det här ämnet om att han förespråkar mer negativt tänkande, att han vände lite på det. Och då tyckte jag det var ganska intressant, för jag vet ju själv så hur jag som tränare på banan ger feedback, att man ofta, upp med huvudet, tänk positivt och så vidare. Och när jag sen har jobbat mer individuellt med vissa spelare, som till exempel en spelare jag haft de sista åren, att vi hade lite svårt med att få henne att bli mer positiv på banan. Och då började jag liksom fundera lite på det här, liksom, hur viktigt är det att ha ett bra kroppsspråk? Hur viktigt är det att faktiskt vara positiv? Och då när jag började skriva för Tennismagasinet igen, så föreslog jag, kan inte jag få liksom skriva om det här ämnet och fråga lite folk hur viktigt är det att vara positiv? För vissa av matcherna som den här spelaren jag tränade förlorade, då kunde jag ibland skylla liksom på att hon är för negativ så här. Och då samarbetade vi med en mental tränare, och han blev till slut lite trött på mig. Och han sa, men Linus, du kanske liksom ska lära den här slå en bättre forehand istället för att skylla på att hon är negativ. Och då liksom insåg jag att okej, hon kanske inte kommer bli superpositiv i alla lägen, men om vi lär henne eller utveckla vissa andra bitar, då kanske hon kommer liksom få bättre resultat ändå. Och det var väl någonstans där det grundade sig, att liksom försöka ta reda på hur viktigt det är att vara positiv. För i tennis så kommer du förlora bollar i en match. Även om du vinner 6-0, 6-0, kommer du missa något slag.
Om vi ska bara byta in där för de som inte har koll på tennissystemet, som jag vet en många fått upptäcka under paddel. Så att en del av er som lyssnar har säkert spelat paddel och säkert lärt sig det. Men kan du bara enkelt bara förklara hur funkar poängsystemet? För det är inte bara 1-0, 1-1 och 1-0 eller en biten.
Man ska vinna 4 bollar för att vinna ett game, kan man säga. Och vinner du, för att vinna, om du vinner 6 game så vinner du ett set. Och man ska vinna 2 set för att vinna en match. Så man kan säga att man tävlar om att vinna game i första hand. Och man kommer förlora vissa bollar, men man kan vinna gamet ändå.
Och varför är det så?
Ja, det, på räknesystemet, det vet jag inte exakt. Det här ska vara långt bakifrån.
Nej, men jag tänker att man kommer vinna och förlora game.
Ja.
För någonstans är det, man ska ju också turas om att serva, för det är väl en fördel att serva.
Ja, men så är det. Man servar ju varannat game. Så jag servar 1 game, sen servar du 1 game. Och generellt så är det ju en fördel att serva, som du säger. I damtennis är det inte riktigt lika stor fördel, för att man servar inte lika hårt. Men man försöker att hålla sin serv, kan man säga. Och så vill man komma upp och vinna ett set, och så småningom vinna ett set till då. Är det kortfattat räknesystemet. Och det är ju ett väldigt häftigt räknesystem, för det betyder att du kan faktiskt förlora fler bollar än vad du vinner, men ändå vinna tennismatchen. Vilket betyder att alla bollar är inte riktigt lika viktiga. Vissa bollar är faktiskt lite viktigare än andra, beroende på vad det står i matchen. Och det betyder också att du och jag kan spela en tennismatch. Jag kanske är jättemycket högre rankad än dig, men ändå vinner jag kanske bara några bollar fler än dig i den här matchen. Och ändå kanske jag är way above you i rankinglistan. För det handlar inte om att vinna varje boll. Det handlar liksom bara att vinna några bollar eller några game mer än motståndaren, kan man säga. Eller sett i grund och botten. Som till exempel vet jag att det finns en statistik att Roger Federer, som kanske är en av de bästa spelarna genom tiderna, eller han är en av de bästa spelarna genom tiderna, har vunnit ungefär 55% av alla sina poäng som internationell tennisspelare. Och han kanske är bäst genom tiderna. Ändå har han nästan förlorat hälften av alla sina poäng. Vilket gör att det är en otroligt mental sport, för du måste kunna hantera motgångar. Men även om du är värd, för att komma tillbaka till det frågan var, även om man är världens mest positiva spelare, så räcker du kanske, Jakob, är världens mest positiva tennisspelare, men om du inte kan få in en enda serv, så räcker det inte att du är positiv, för du måste kunna serva också. Och därmed så kommer man lite fram till att ja, det är nog inget negativt att vara positiv på banan, men det är absolut inget måste. Var väl lite det landade i, tror jag.
Nej, men jag tycker det var intressant bara när man läser rubriken kring det. Ja. Så blir man lite så här, men okej, är det en myt eller inte, och hela den biten.
Ja.
Och just som du nu förklarar, det hjälper ju lite, bland annat mig själv, att förstå att okej, även en av de bästa i världen,
ja,
har jag inte ens vunnit så överväldigande många bollar på så sätt.
Nej, precis.
Och man kanske tänker det för givet, där vinner ju allting. Och så visst, ska man alltid förlora någonstans här och där, men inte så lite, eller så är 55%, inte jättemycket.
Nej, det är ganska, över en säsong, eller över, i det här fallet, en hel karriär. Så här, det är ju otroligt mycket bollar och game och sätt man har förlorat. Så, här. Så det är en ganska mentalt krävande sport. Men med det sagt, man måste inte alltid vara positiv. Utan det handlar väl lite om hur man går vidare efter att kanske den negativa tanken har kommit, tror jag. Så nej, det var en spännande artikel faktiskt att bita i.
Mm. Och det finns ju klart mycket mer man kan grottas ner, men det tänker jag att man också kan googlas fram på Linus Eriksson och tennis, så kommer man få upp en hel del av olika sätt. Mycket kommer man få från hans olika reportage han har gjort i Tennismagasinet.
Mm.
Men sen också, söker man poddmässigt, så kommer det dyka upp en hel del. Du kan ju berätta lite kort bara, du finns ju med i fler poddar, men det är ju Linus på baslinjen som är liksom den primära.
Ja, men det är huvudpodden. Podden heter Linus på baslinjen podcast. Och efter att jag hade hållit på ett år, så la jag till en hemsida också, linuspåbaslinjen.com, för att jag ville kunna lägga ut artiklar i textformat också, eller intervjuer. Men podden hittar man ju där poddar finns. Linus på baslinjen podcast, eller hemsidan Linus på baslinjen. Det är väl de bästa platserna, tror jag. Absolut, så där får man kika runt.
Mm, så driver också en nordisk slash skandinavisk.
Ja, precis, ja, du är påläst där. Ja, men jag startade upp den med en annan tränare, Scandinavian Tennis Pod, där vi pratar om veckans händelser lite grann, om för skandinaviska spelare. Och då testade vi på att göra det på engelska, vilket är problematiskt för min grammatik ibland. Men vi pratar engelska där i alla fall, för jag har lite svårt att förstå danska också.
Jag tror det är skönt för lyssnarna också, kan jag instämma med. Men nej, men det är jättekul, för det är någonstans säger det också hur mycket du brinner för tennis i sig självt. Och för att någonstans, det är skitsamma om du kan det eller inte. Det började med en tränarkarriär där du inte ens hade tränarutbildning, och sen så podd när du inte har den biten, och så har du ändå kört på. Så jag tycker det är imponerande och modigt av dig. Men jag tänker att vi ska avrunda. Men vi ska hinna med några lyssnarfrågor. Men jag tänkte också att vi ska ha någon extra grej som du själv kanske känner igen. Vi får se hur det går.
Okay,
men,
spännande.
Vad är det senaste du har gjort för första gången?
Oj, nu sätter du mig på pottkanten här. Ja, men det senaste jag gjorde för första gången, det var nog för några veckor sedan. Och nu vet jag inte vad det heter. Du vet så här, ute i skogen så kan man åka så här
typ, linbana.
Ja, men typ linbana, fast man hänger liksom med händerna i så här.
Ja, sån ja.
Ja, mellan två träd typ så här. Ja, det gjorde jag för första gången. Det var kul faktiskt. Jag var med lite juniorer på en tävling, och så ville de göra det här, och då tog de med mig också.
Ja, spännande. Kul. Nu tänker jag att vi hoppar vidare på lite lyssnarfrågor. Vi har bland annat Erik Löf som frågar vilka eller vilken intervju som du är mest nöjd med.
Ja, det där är en fråga jag får ibland, och det där är så otroligt svårt. Jag gissar att du tycker det är lika svårt också. Ja, men det finns ju några som sticker ut lite. Samtidigt så vill jag ju inte lyfta ner någon annan, för alla har ju bidragit på sitt sätt till liksom att det har blivit som ett bibliotek av kunskap då, inom olika områden. Men ett av avsnitten jag brukar säga är med Mikael Tillström, en före detta spelare som idag liksom är tränare och grundare av en tennisakademi i Sverige. Det var ett avsnitt som jag tyckte var jätteintressant, bland annat för att han pratade om hur viktigt det är att sätta spelarens målsättning i centrum. Att en spelare, om en spelare kanske inte vill bli världsetta, då kan man inte kräva att den ska göra det jobbet heller, utan man måste alltid utgå från vad är spelarens mål, och sen vad krävs för att nå det målet. Istället för att gå till mig själv som tränare och liksom att det är jag som ska vara drivande i det. Så det avsnittet brukar jag säga, Mikael Tillström, ett av de bästa. Bland många.
Bland många, exakt. Man kommer hitta det i podden, Linus på Baslinjen podcast. Vi hoppar vidare. Rickard Stickelrum. Tennis ses fortfarande ofta som en överklassport, precis som golf tyvärr. Så jag antar, Rickard, att du är lite golfintresserad också. Men hur jobbar tennisen för att bredda sig?
Ja, nej, men det där är också en jätteintressant diskussion, och det stämmer nog så att som man säger, att det har ju sett som en överklassport, och på sätt och vis, vill du bli riktigt bra i tennis så kommer det kosta jättemycket. Det kommer kosta att man reser mycket, det du behöver kanske med en tränare, och det är hotellnätter, och det är dyrt att bli tennisspelare, och det ska man inte sticka under stol med, och det är, ja, like it or not, men så är det. Tennisen i Sverige jobbar ju med att bredda det genom att man har lite olika projekt som Tennisförbundet driver. Tennis på gatan heter till exempel ett projekt, där man kanske kommer ut till lite mer förorter och låter barn testa på och så vidare. Men där har vi ju ett arbete att göra, helt klart. För det är viktigt att alla kan få vara med och spela, såklart.
Johan Gottgård undrar: hur plockar tennisen upp spelare som tänker lägga skorna på hyllan eller lägga ner sin tenniskarriär? Vad finns det för möjligheter?
Ja, men det är jätteviktigt att spelarna känner att det finns en möjlighet att vara kvar i tennisen. För det är ju, man märker ju, till exempel det äldsta SM:et som finns är för 21-åringar i Sverige. Där finns det knappt deltagare, för det är så många som har lagt av. Sen finns det veteranserier, liksom herrar 35, damer 40 och så vidare. Så det finns ju seriespel och även veteran-SM för äldre åldrar. Många klubbar har ju några timmar avsatta i veckan för de här veteranlagen till exempel. Så har man varit en spelare tidigare som liksom vill ta upp racket igen, så är jag ganska säker på att man kan höra av sig till, inte alla klubbar, men många av klubbarna, och fråga vad det finns för grupper eller timmar man kan hoppa med och testa. Sen finns det också vuxentennis mer liksom regelbundet varje vecka i många klubbar, där det är olika nivåer på grupperna. Men då får man ju höra av sig och säga: så här mycket har jag spelat, kan jag komma och testa i någon av grupperna? Så det finns absolut möjligheter att spela om man har varit nära att lägga av eller om man har lagt av och vill börja igen. Det tycker jag.
Och en engelsk fråga. Så jag tänker ta den på engelska och så får du svara hur du vill. Men jag tänker det kan vara trevligt om du försöker på engelska när du ändå gör det på en podd.
Absolut.
Så Gerardo Daniel Porfilio, considering that Sweden has three world number one players, Björn Borg, Mats Wilander and Stefan Edberg, and a rich history, he wants to ask you, do you think that in this time will there be a possibility to have another number one player in Sweden?
Yeah, that's obviously the million dollar question. I think there's absolutely a chance because there's many countries in the world that is like smaller with a smaller population that have players like at the highest top. I think it will take probably many years before Sweden have a new world number one. Because from the players that is playing today, I can't really see that someone of them will be number one in the world, and probably not among the juniors nowadays as well. So yeah, there's a chance, and I think Sweden will have a new world number one, but it will take quite many years before we're there, I think.
Cool, there you go Gerard, and now we will go back to Swedish trend after this podcast. Ja men grymt, jag är i stort sett klar, men jag tänker hur man kan komma i kontakt med dig eller följa dig, för det finns ju uppenbarligen mycket mer att gotta ner sig i.
Ja men det finns det väl, tennis är ju ett intressant ämne, eller hur?
Absolut.
Nej men enklast är väl egentligen att gå in på hemsidan, linuspobaslinjen.com. Och dels surfa runt lite där, lyssna på podden. Sen kan man följa mig på Instagram också, linus_se_eriksson. Det är lite blandat, tennispodd, reportage och lite privat där. Men där kan man följa mig också.
Suveränt. Och ja, vi är ju, nu får vi någonstans avrunda ändå. Det tar mycket tid här, men det är också något man kan prata väldigt mycket om. Man märker av drivet, vilket är jättekul. Och verkligen stort tack Linus för att du tar dig tiden och kommer förbi så här.
Tack så jättemycket Jakob, tack så mycket för att jag fick vara med. Jag har ju lyssnat på flera av avsnitten du har gjort, och det är lite av en ära att få vara en av gästerna tycker jag. Så jättetrevligt att träffas och kul att få vara med i din podd helt enkelt.
Ja nej, men det är grymt, och fortsätt lycka till och bara kör hårt, för det känns som att om det är något du kommer göra så är det fortsätta producera på ett eller annat sätt något med tennis.
Jag hoppas faktiskt det.
Stort tack Linus, och jag vill också passa på att tacka så mycket till er som har lyssnat idag. Det har varit ett spännande avsnitt tycker jag såklart, men det finns väldigt mycket att dra lärdomar med sig av, att allt ifrån supporten och stödet från någon person som Linus berättar, både sig själv men också gäster som han har varit med om, så är det någonstans vikten av att kanske ha någon som finns där, antingen bara finns håll i handen till att det liksom peppar och stöttar, så märker även proffsen av det såväl som i andra sporter, ung och gammal. Men sen finns det också lärdom i form av att göra det du tycker är kul. Det är inte så mycket av att du måste kunna allting innan, utan det lär man sig på vägen. Och det visar ju Linus med att han inte har någon utbildning kring varken tränarrollen såväl som journalistiken, men han har ändå gett sig in i det och gör det väldigt bra. Så det, ta med det där ute att ni kan göra vad ni vill. Det handlar bara om att själv sätta fart i det. Men avslutningsvis vill vi också passa på att prenumererar du inte på podden idag, så kan du passa på att göra det där du lyssnar. Vi brukar pusha för på Spotify, men finns på många andra plattformar också såklart. Och kan du ge ett omdöme så gör gärna det, för det betyder mycket för oss, men framförallt för alla som lyssnar, för då får fler hitta de här möjligheterna som podden ger. Och så kommer vi synas som vanligt på Instagram. Kommentera, gilla, tipsa om gäster. Du kan påverka väldigt mycket som många av våra lyssnare gör. Skicka in frågor, det är superkul. Och med det här sagt så kan vi också säga det Linus har nämnt, hur man kan följa och hitta honom, så kommer det finnas länkat i avsnittsbeskrivningen. Och med det sagt så tackar vi så mycket för idag, och vi hörs och syns snart igen. Så får ni ha det så bra allihopa. Ha det bäst, ciao!